Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Bara sekunder som återstår i vår match. Vitana, du kan blåsa av nu. Sverige kommer att vinna gruppen. Kommer att bli etta före Mexiko. Och världsmästaren är borta och Sverige är vidare. Svenska spelare lägger sig ner, kramar om varandra. Några spelare springer fram till varandra och kramar om varandra. Ja, vilken bedrift, Strömberg. Det är fullständigt enastående det vi upplever här. Om man var riktigt ärlig så är det ju jättekul.
Ja, det här såg man ju inte riktigt komma inför den här matchen i alla fall mellan Sverige och Mexiko. 3-0 Sverige. Just nu Sveriges Television som tonar ut. Janne Andersson intervjuar där nu och vi spelar in direkt efter Sveriges succéavancemang till åttondelsfinal i VM och superskrällen att Tyskland i utslaget. Reaktioner bara snabbt här, Jens och Miro som är med i dagens avsnitt av Sporthuset. Vad känner ni, vad tänker ni?
En klassisk svensk idrottsbragd skulle jag vilja stoppa ihop det till och säga att det är, alltså, det känns som att det är midsommarafton, det känns som att det är fest, det känns som att det här var någonting alldeles speciellt vi fick uppleva, och jag tycker det är så roligt för Janne Anderssons landslag.
Helt otroligt. Jag hade inga förväntningar inför VM och sen får vi se det här. Ja, det är stort, det måste jag säga.
Ja, i dessa fotbollstider, 146 landskamper som spelare gjorde Pia Sundhage, den kanske största pionjären för damfotboll i Sverige. På herrsidan har 146 landskamper gjorts av bland andra Robbie Keane Irland och även Javier Mascherano, Argentina. Mascherano som häromdagen blodig och dan i andra halvlek mot Nigeria var med och kämpade fram Argentina till åttondelsfinal i VM. 1:46 som 1 minut och 46 sekunder är tiden för världens genom tiderna snabbaste passgångare i sulkyhästen Always Be Mickey, tränad av svensken Jimmy Takter. Och vi fortsätter på samma tema. 1:46 också som 1 minut och 46 sekunder är tidsgränsen som för första gången sprängdes av en svensk 800 meters löpare inom friidrotten, alltså när Åke Svensson satte svensk rekord på distansen i mitten av 70-talet. 1:46, 146 gången med Sporthuset. Ja, det känns häftigt att kunna vara så pass aktuella som vi är idag, direkt efter avslutad match mot Mexiko alltså. Och ännu mer anmärkningsvärt om vi lyfter blicken bara är ju att Tyskland är utslaget. För första gången någonsin så missar Tyskland att avancera från ett inledande VM-gruppspel. De var illa ute redan mot Sverige efter att förlora mot självaste Sydkorea. Den här gruppen blev helt ut och invänd här till slut. Och Sverige vann alltså gruppen före Mexiko. Och ja, Jens, du tittade på matchen noga och din expertanalys kring vad som hände, vad är den?
Sverige rakt igenom 90 minuter gör en otroligt, både väl taktiskt genomförd match och när det handlar om att och vinna med all rätt, alltså välförtjänt, så gör de det. Och jag tycker det är jättekul att vara med om det här. Jag skulle bara vilja ge alla överbetyg och så, men jag vet inte tusan, alltså, om jag kan göra det här och nu, så skulle jag nästan ändå vilja gå tillbaka till 94-45. Var det någonting i den stilen? Mm. 94-45 på
Tysklands
matchklockan.
Segermål, ja.
Ja, Kroos 1-2. Alltså, tänker tillbaka till det ögonblicket. Alltså, det är ju en mardröm. Det är en fullständig mardröm. Det är knäckande. Det är liksom att bli skjuten i sank. Det är liksom allt av djävulskap man kan tänka sig. Och jag tycker det som när den här liksom matchen landar in i 3-0, så kan inte jag annat än gå tillbaka till det tillfället. För jag tycker det är omladdningen från det tillfället till den här sista matchen kan inte vara svårare. Det kan inte vara svårare. Och att liksom omvandla motgångens energi till positiv energi, det är det som imponerar allra mest på mig i den här matchen. Och jag tycker det är så tydligast. Om man ska ta ett tydligt exempel, så tycker jag liksom hanteringen av hatet mot Durmaz.
Men var inte det en grej som kan bidraget här? Alltså
exakt,
i psykologi.
Exakt. Ja. Jag tycker du är helt rätt. Alltså jag tycker det är liksom det tydligaste sättet hur man kan vända någonting negativt till någonting positivt. Jag tycker Durmaz agerar modigt, rakryggat, men framförallt så tycker jag liksom hela svenska landslaget står upp och för varandra som ett lag. Och jag tycker liksom att efter det agerandet så vände ju allting till massvis av kärlek och massvis av positivt. Och det är ju ingen som har pratat om misstagen eller händelserna längre. Och jag tycker det är genialt ur ett medialt perspektiv. Men framförallt så tror jag att det är en otroligt bidragande orsak till att svetsa samman det svenska landslaget ytterligare. Få de jobbiga känslorna 94-45 mot Tyskland bakom sig. Och så säga nu ska vi visa hela världen, nu ska vi visa alla som vad ett svenskt landslag går för. Och så sedan så får de ut det i en sån här maximal, alltså maxprestation skulle jag vilja säga. Alltså det blir inte så jäkla mycket häftigare idrott än så här, tycker jag.
Mina tankar runt det här var ju att jag sätter mig framför tvn och givetvis lika nervös som alla andra och hade svårt att tänka mig att det svenska landslaget skulle gå vidare. Mexiko verkar så starka, de har slagit Tyskland. Och sätter mig framför tvn och jag tycker mig känna redan efter några få minuter att herregud, Sverige är mycket, mycket bättre. Det kom som en chock för mig faktiskt, för att jag tyckte de var totalt överlägsna och blev lite konfunderad när jag ser statistiken dyka upp då att mexarna har då så stort bollinnehav. Men det enda jag såg, det var då aggressiva, tuffa svenskar med härlig, framförallt ska vi säga de här tuffa närkamperna som jag tycker de vann, och det kändes som att de hade en mycket, mycket större vilja. Det var helt underbart. Och vill fråga Jens då, hur stor betydelse kan det ha haft att i princip Mexiko var egentligen klara redan innan den här matchen, eller de trodde det? Och att det kanske var svårt liksom att mobilisera laddningen och ta den här matchen på 100% allvar. Därmed är det inte sagt att de inte gjorde sitt bästa, för det gjorde de, utan Sverige var helt enkelt alldeles, alldeles för bra.
Ja, jag tror det. Att det, liksom, det är ganska så lätt att man misskrediterar det svenska landslagets insats. För när man såg Mexiko mot Tyskland, med den farten, med den energin, med de omställningarna som de hade i den matchen, så tänkte man, det här kommer att bli jobbigt för Granqvist och kompani. När man såg dem mot Sydkorea så tänkte man också, okej, det här kommer att bli en tuff motståndare. Och så sedan, jag håller med i beskrivningen av Mexiko, men jag tror banne mig inte det beror på mexikanerna själva, utan jag tror det beror på att Sverige gör motståndarna sämre. Sverige spelar ett förbannat bra försvarsspel, vilket gör att Mexiko alltså ser ut som de gör.
Och det har vi sett flera gånger nu, Jens och Miro och alla andra. Men när vi såg det mot Italien, då var det mycket snabbt. Italien står inte att känna igen. Det är en dålig italiensk upplaga. Och det är en exakt dålig tysk upplaga. Och det är en dålig fransk upplaga. Och det är en dålig Mexiko inte där. Men varje gång så möter de detta Sverige som blockar skott, som går in i tacklingar, som springer mer än de andra.
Och jag ryser när du säger det. För jag tycker det, alltså vi kan kika på de här. Jag vet inte tusan om vi hade uppe det här om veckan lite grann. Toivonen och Berg, de som börjar längst fram där. Alltså vilket jobb de lägger ner alltså. De sitter hela tiden ihop med sitt mittfält. Och så har vi då liksom mittfältet där bakom som jobbar och sliter. Och vi har försvarslinjen likadant. Och de gör det organiserat, de gör det ihop, de gör det som en enhet. Vilket gör att det blir förbaskat svårt för motståndare att se så skickliga och se så kvicka och snabba ut som de kan vara. Så att ja, Sverige verkligen gör motståndarna sämre, och det är väl en förbaskat fin egenskap, är inte det? Smålyrisk måste jag säga, och just den här liksom svenska landslagsmodellen när den är som bäst. Alltså, jag tycker det här var ett sånt jäkla fint exempel och bevis på det.
Och spelare också då som har vuxit. Vi hade ju någon låt här om sistens, va, som vi hade fått en liten specialvariant. Vi har fått ytterligare en skicka till oss, och det handlar om en kille som arbetar oerhört hårt och gjorde mål idag igen. Ska vi höra lite här? Då ger han oss en ny vision, och från varje sektion där tar fansen ton. Ola Toivonen, han är våran toyboy. Hårt kritiserad ofta utav fotbollsåskådarna i Sverige. Eller hårt, men han har varit ifrågasatt. Och är ju verkligen bidragande till en av de spelare som bidrar till att Sverige går vidare, känner jag.
Ja, det håller jag med om. Alltså, nu ska man ju säga att Tysklands målet, eller målet mot Tyskland, gav ju ingenting, men samtidigt så ger det någonting. Ja, men visst gör det det. Det är ju ett helt brutalt vackert mål och liksom som visar att det finns enorm skicklighet i Toivonens kropp. Och han är ju alltså den försvarsmässigt av han och Berg som egentligen jobbar ännu mer, och att då också vara med och skapa framåt och dessutom göra mål, och jag tycker att han ligger bakom en hel del i när Sverige ska vända från försvarsspel och framåt, så är ofta han länken som man går via, och att han är lugn och skön med bollen och fattar kloka beslut i de där lägena, vilket ger Sverige attacker. Så nej, han har fått en utstå en del kritik, men i dessa dagar värd att ösa beröm över, liksom jättemånga, men jag håller med, han sticker ut.
Vår toyboy Andreas Lindström var det som skickade den. Den kan vi nynna lite på, Miro. Andra svenska spelare som du tycker sticker ut, Salar?
Nej, men jag måste ju först kommentera. Det är väl självklart att en Degerfors-pojk kan ja, ju inte sitta och kritisera.
Nej.
Det är ju då alla är de här som har gnällt på honom. De har ju haft helt fel. Herregud alltså.
Uppvuxen i Degerfors som du är.
Ja, så är det ju givetvis. Jag är lite partisk, det är jag lite grann.
Ja.
Nej, men alltså, på ett sätt så kan jag säga att jag ska inte ta ut någon ytterligare spelare, för det här är ett lag. Och det är det som jag tycker är så otroligt spännande. Det är ingen superstjärna alltså när du går ut på gatan, utan alla kommer välja olika namn. Alltså jag tycker det är en sån enorm laginsats. Och det känner jag en stor stolthet över, för det är någonting som vi i Sverige ofta slår oss för det här, och jag måste skänka en del tankar till det ledarteamet som har skapat det här. Det är otroligt imponerande. Jag har ändå haft förmånen nu och jobbat då i ett lag och vet hur snett det kan gå ibland, trots att man alltid gör sitt bästa, men här har man ju verkligen lyckats med den här lagbygget.
Men mitt i lagbygget, Chris Härenstam på SVT som kommenterade matchen, han hade väldigt bra epitet på en av spelarna, och alla ni som lyssnar och Miro och Jens, se om ni direkt snappar upp vem jag menar. Alltså utav spelarna, landsfadern.
Ja, men det var Granqvist givetvis jag tänker på.
Den hörde jag faktiskt. Christian Olsson och Håkan Milde, eller Rickard Henriksson, pratade om den på radion också.
Ja, de sa det. Okej,
ja. Det etablerat. Gör han mål i den här matchen så kanske han till och med kan få det rakt av epitetet landsfadern. Ja, han äter sig till det, Granqvist.
Ja, alltså, bäst den här målskytt. Killen då som också apropå ifrågasatt, jag menar, det var ju en tid då det var lite si och så med det svenska försvaret och vilka ska spela, Granqvist och Jonas Olsson, och vilka ska vi ha där i mitten, det var efter Mellberg och så. Och så den här då 35-åringen nu som han är från Påarp, 12 år i landslaget, Helsingborg, Wigan, Groningen, Genoa, Krasnodar och nu tillbaka till Helsingborg efter att ha varit ute i Europa i 10 år. Han som bröt Zlatans guldbollens svit då förra året och som var den stora hjälten får man väl säga också på San Siro. Eller hur?
Ja, och jag ska ju villigt erkänna att när guldbollen delades ut till Andreas Granqvist så tyckte jag att det var ett felaktigt beslut, att det borde ha gått till Emil Forsberg som jag tycker då hade stått för bättre prestationer. Men det råder ju ingen tvivel om vem som kommer att få guldbollen det kommande året. Alltså, det här har ju liksom Andreas Granqvist redan ristat in i den guldboll som står och väntar i något förråd.
Sverige grupp 1 får möta Schweiz i den andra gruppen. Schweiz som ju spelade oavgjort mot Brasilien, ett imponerande resultat, och som i kvalspelet ju gjorde sig kända för att vara väldigt tajta bakåt, ungefär som Sverige. Höll länge jämna steg med Portugal i den gruppen när Portugal till slut vann och blev tvåa i den kvalgruppen Schweiz. Så lag som är försvarsstarkt, i alla fall ser rent siffermässigt. Och intressant att höra då, Sverige mot Schweiz, är det en 50-50-match? Hur ser ni på det, Miro och Jens?
Nej, men jag tycker det är en 50-50-match. Jag hade gärna velat säga att Sverige ligger lite före där och att de är lite av favoriter, men det är det de inte är, utan det är ganska jämnt, och jag föredrar ju då, jag vet att det är en gammal klyscha då, att det är skönt att slå underlägen, men i det här läget så känner jag verkligen att Sverige har en fördel om de möter ett lag som är klara favoriter före dem, så det oroar mig.
Jag tror att Schweiz passar Sverige. Nu är det ju liksom åttondel i VM och det finns inte just några enkla lag och så, men skulle man få välja ett så tror jag att Sverige eller att Schweiz skulle vara ett sånt som man hellre möter än andra lag, och att rent spelsättet som Schweiz har är lite sådär påminnande om Sveriges sätt och lagets sammansättning på sätt och vis likadant. Så jag tror faktiskt att Sverige kommer att ha riktigt goda möjligheter i matchen mot Schweiz. Ja, 50-50 så där skulle jag vilja säga. Någonstans där.
Och tittar vi på spelarmaterial så har ändå Schweiz ett mer namnkunnigt lag. Det har ju alla nationer nästan, nej inte riktigt alla, men väldigt många än det här svenska laget. Så och ett lag som spelar på vilket sätt skulle du säga, Jens, om man jämför med Sverige?
Ja, men liknande, att det är ett starkt kollektiv, lite mer individuell flärd tycker jag med Shaqiri och Xhaka bland annat, som liksom kan avgöra en match på sätt som kanske inte så många spelare i Sverige kan göra. Men jag tycker det svenska kollektivet som sådant slår det schweiziska. Så om de har lite mer individuell skicklighet har vi lite starkare lag, vilket gör att den är rätt god och jämn den matchen.
Sebastian Larsson är inte med i åttondelsfinalen. Spelar det någon roll för Sverige vilka spelare som är med? Alltså, apropå det här kollektivet. Jag tänker Pontus Jansson klev in. Du var inne på det förra avsnittet, Jens. Helt, ja. Precis lika tätt bakom som jag. Jakob Johansson gick sönder i kvalet. In med, vad var det, Gustav Svensson. Jobbar på. Likadant. Eller är Sebastian Larsson en kugge som kommer bli svår att ersätta?
Det är ju en vinnarskalle, en pådrivare och en, tror jag, som är rätt bra på att kommunicera med övriga och så att säga hålla ihop laget under en matchgång och så, och det ska man inte underskatta. Samtidigt så tycker jag det var bra för Gustav Svensson, inte minst i den här matchen, att komma in och få minuter och göra nyttiga saker och göra viktiga saker. Så att jag tycker det hade varit lite svårare att ersätta Emil Forsberg, eller svårare. Jag tycker Viktor Claesson har varit riktigt duktig också, och faktiskt också Toivonen eller Granqvist. Så att det är hyfsat välbeställt ändå med Gustav Svensson in där istället för Sebastian Larsson.
Nu har Torres vaknat här också. Vi ska se om vi kan få, alltså Torres, han kom ju inte med i VM-truppen. Var inte det någonting som det var ganska väntat, eller?
Inte Bosse heller. Som tur är. Han hade bara kunnat spela ett sån här gammaldags libero.
Torres och Bosse, våra båda hundar, Miro. Vi, ja, den, en av de största skrällarna i VM-historien nästan. Att Tyskland missar fortsättningen på detta VM efter förlust mot Sydkorea. Som är ju ett ganska skralt gäng.
Mega flopp. Mega, mega flopp. Jag tror en av anledningarna, alltså de, tittar man på truppen deras, så har ju de antagligen en av VMs, ja, fyra bästa spelartrupper. Så rent i liksom fotbollsskicklighet så lider det ju ingen brist. Däremot så tror jag att de lider brist på ledarskap. Om man tänker sig sen förra VM:et när de vann med 7-1 mot Brasilien, när de vann VM-finalen mot Argentina, så har det försvunnit liksom Lahm, en ledare, Mertesacker, central linjespelare, Schweinsteiger, jag tror man får lov att säga Podolski och Klose i sitt sätt att vara. Jag tror ytterligare någon riktigt etablerad spelare som har försvunnit, som jag tror har varit under en mängd år ryggraden i det tyska landslaget, och det fanns inte riktigt någon ryggrad. Väckarklockorna gick ju redan mot Mexiko, man tänkte nu kommer det att komma en urladdning mot Sverige, och när inte riktigt de fick ut det de ville i det, så tänker man, ja, men nu vinner de nummer 4-5-0 mot Sydkorea, och så blir det en förlust mot Sydkorea. Det är en mega, mega flopp.
Högt i tak i sporthuset.
Det är lite intressant tycker jag att följa ett VM och se vad det landar in för olika reflektioner längs vägen. Och jag samlar på mig några stycken så här långt i varje fall. Europeisk dominans är en. Inte minst extra tydlig idag när Sverige tar sig vidare från gruppen. Men om man tittar igenom de 10 lag som är vidare nu, så är det 7 stycken som är från Europa, 3 stycken Sydamerika, 0 från andra världsdelar. Så Europa brukar ju vara bra när det är mästerskap i VM i Europa. Men jag tror att det är lite extra påtagligt den här gången. Otroligt mycket mål som kommer via straffar. Det har ju inte undgått någon än. När vi hade spelat halvvägs, det vill säga 32 matcher, så hade man redan passerat antal straffar som var för hela VM i Brasilien. Det vill säga det är en gigantisk skillnad. Många sena avgörande mål har det varit. Övertidsmål och slutminutsmål. Och många av dem har dessutom kommit från fasta situationer. Som är nästa del i det hela. Väldigt mycket mål på fasta situationer. Just nu tror jag det låg, jag gick igenom det igår. Och då tror jag det var 42% av målen som kom via hörner, frisparkar eller straffar. Så straffarna väger ju in tungt i den statistiken. Men där har man väl lite gärna smått och gott. Europa dominerar, mycket mål på fasta, sena och avgörande mål. VAR har gett straffar i parti och minut.
Någon spaning från dig, Miro, ur ett lite annat perspektiv? Du som inte lever i fotbollsbubblan på samma sätt som Jens.
Nej, men då ska jag kanske vara lite gnällig igen. Det som irriterar mig så enormt mycket är ju fortfarande de här överdrivna skadkänningarna som jag tycker förstör fotbollen så mycket. De ligger kvar, och istället för att studsa upp, okej, det är frispark, ta den, kör vidare. Oerhört tråkigt tycker jag. Det drar ner hela betyget på fotbollen. Så det skulle jag vilja att man kom till bukt med, och att jag kanske då till och med från domarhåll faktiskt börjar påpeka detta, att det här är inte okej. Ja, nej, men det, och det gör jag vissa jämförelser och oftast hyllar handbollsspelare. Det är helt otroligt. Det kan de verkligen gå emot, eller ja, tackla varandra, dra varandra i armar, och de flyger och slår sig, herregud. Men räcker fram handen och hjälper dem upp, och sen kör man vidare. Och jag skulle önska att det var lite mer av det. Och det som förvånar mig ibland, när de, till och med när man ser så uppenbart att de fejkar, och jag vet inte om de, nu är de ju med på VM, men jag gissar att de ser några repriser efteråt. Det är ju riktigt pinsamt, hade jag tyckt, att få det här uppspelat framför mig sen och se när jag själv ligger där och överdriver. Det var någon match i en sekvens som jag verkligen liksom tyckte var fantastiskt. Då var det någon
inte
som
fantastiskt föll... va?
Jo.
Eller kanske var det det.
Ja, det kanske var det rent utav. Han föll ihop och såg ut att bli liggande där ja, hur länge som helst. Men laget hade en fördel av bollen. De stack på ett anfall och då märkte han det. Herregud, vi är nästan fria. Flög upp och var med då och fortsatte spelet.
Ja, det är konstigt när vi tänker på alla HD-kameror, 30 HD-kameror och videogranskningsrum och allting, att man fortfarande håller på med det, med tanke på hur avslöjad man blir. Ja, vi fick ett inspel, det har ju varit mycket irritation på det här då på sociala medier och så, såklart under VM. Vi fick ett inspel till @sporthuset där vi finns på Twitter ifrån Rasmus Magnusson. Och han vände på det lite då, även om du såklart har en klockren åsikt där, Miro, som väldigt många kan stämma in i utan att det händer någonting, ska vi säga. Det händer ju ingenting i den frågan utvecklingsmässigt. Men jag förstår att filmningar upprör folk och jag gillar inte heller såklart. Men att filmningar ska få så stort utrymme i diskussionen av alla regelbrott tycker jag är en form av moralpanik. Det är ett regelbrott som är ett väldigt litet problem jämfört med massor av andra saker. Det fortsätter att blåsas till försvarande lag i alla 50-50-situationer. Försvarare får fortsätta med sina fasthållningar trots videogranskningar och taktiska varningar som att driva ner en spelare i fart i ett kontringsläge. De defensiva fusken uppmärksammas för lite i all hets som filmningar.
Jag känner det också lite grann, så det är klart att nu när man ser de här repriserna och slow motion och allt det som händer, att när det är på en hörna, hur man beter sig mot varandra, hur man håller i varandras tröjor, brottas, men på något sätt så är det ändå en kroppskontakt och båda är med på det på ett annorlunda sätt, så att det, ja, alltså, även om det inte är tillåtet, så på något sätt så ingår det i spelet på ett annorlunda sätt jämfört med det här som jag har varit inne på tidigare då, att bollen rullar ut till inkast, 22 man räcker upp handen, även målvakten som står 90 meter därifrån tycker att det är deras inkast. Det tycker jag är ren fusk på något sätt. Och det här med att överdriva de här skadorna, då menar jag så här, de kanske har fått frisparken, men vad som händer är ju att de fördröjer spelet och det blir sekt allting. Så att det jag tycker också är en del av det obehaget när man rullar runt där och ligger kvar till i flera minuter.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, vi är mitt inne i snacket om fotbollen och saker som irriterar och som vi gillar under pågående VM. @sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se. Där finns kontaktformulär på webben, alltså sporthusetpodcast.se. Det som Miro var inne på senast, som ett påhäng på det, är ju det här snacket om tilläggstid som ju du har varit inne på, Jens, tidigare. Vi tar den vända till. Din point, Jens, har ju varit att köra effektiv tilläggstid. Och nu var det väldigt många som var upprörda här, för Hugo Lindmark skickade till exempel: nu har jag granskat det här noga, det var Portugal-Iran. 1:52 som tvivelsutan är tid som domaren bara snor från Iran på stopptid. Det är ju den tid det tar att genomföra den här videogranskningen och Portugal och genomföra ett byte och så. Då 6 minuter som stod på tavlan borde ha blivit 8,5 eller något sånt där, men så blåste domaren av i 7. Benny Halvarsson hör av sig och säger att han klockade sista 15 minuter i en Champions League-semifinal. Man spelade bara 6,5 av 15, alltså mindre än hälften. Och tillägg blev 4 minuter. Baserat på vad då? Och flera börjar ju också faktiskt i flödet och prata om effektiv speltid hela matchen, vilket ju är ett jättesteg. Det skulle ju verkligen vara att bryta fotbollens kanske DNA då. Men din grej, Jens, och intressant att höra vad ni säger här, det är ju att åtminstone ha det på tilläggstiden där tid bara försvinner.
Jag tycker effektivt speltid hade varit oerhört intressant att testa, och vi har väl varit inne på det, för jag tror det är Holland som man testar i någon liga där, och jag tycker det skulle bli oerhört intressant att se, för att det är så effektivt speltid. Jag som går igenom och videoanalyserar massa matcher brukar ibland välja en tjänst där jag får matchen nerklippt till effektiv speltid, och då är en halvlek ganska så prick 30 minuter. Så effektiv speltid är ungefär 30 minuter. Så det skulle vara ganska så lätt att överföra effektiva speltiden. Så att man liksom kör 2x30 istället för 2x45 rullande då. Men med effektiv speltid tror inte jag att man kommer att komma åt allting. Det kommer inte att lösa alla problem. För man vill ju hålla upp ett tempo i matchen. Det är ju en viktig del i det hela.
Och annars, visst, blir det ju amerikansk fotboll att det blir enorm... Alltså jag tycker att det är löjligt att man håller på att chattra om det när det gäller VAR, de korta avbrotten. Det är väl inget att chattra om. Men däremot när det blir effektiv speltid, då blir det ju, kommer det bli reklamavbrott och så säkert i spelet till och med. Och fler breaks och så.
Ja, så kan det ju vara, men framförallt vill man ju hålla igång. Man vill ju att matchen ska pulsera så mycket som möjligt och vara igång så mycket som möjligt. Så då får man ju egentligen fundera på att hur ska vi ha då med tiden vid inkast, tiden vid hörne, tiden vid frisparkar? Ska man begränsa den likt handbollen att du måste sätta igång det hela? Det är ju faktiskt en tanke som jag tror man behöver fundera på. Och man vill ju också begränsa möjligheten att störa spelrytmen. För det är ju så, när du är ett bra lag, när du har igång spelet och så säger han, så jagar du en kvittering, du jagar en ledning, så är ju spelavbrotten som sådana är ju väldigt spelförstörande av anledningen att det liksom bryter rytmen. Här är en målvakt som har kramp fastän han inte har kramp. Och så sedan måste läkarteamet in och målvakten måste man, kan man inte ta åt sidan, och därför får man per automatik 1,5 minut och hämta andan om man är det försvarande under laget, och dessutom bryter man rytmen för de andra. Det måste man ju, löser ju inte effektiv speltid. Bara för att man får, så att säga, spela alla sekunder, så innebär ju inte det att man får fortsätta i det sköna flow man var i. Så det finns ju både svårigheter och bra grejer med den effektiva speltiden, men jag tycker det är värt att börja testa det på tilläggstiden.
Sporthuset 146.
Nu till en viktig hockeyhändelse under midsommarhelgen som kan vara värd att debattera. Det blev ju ett nytt rekord i antalet draftade svenskar i den stora NHL-draften i Dallas. 30 svenskar, så många alltså, det har aldrig hänt tidigare. Och vi kopplar nu in vår egen hockeyexpert i sporthuset, Thomas Johansson, också, och hör vad du säger om draften, alltså, som, ja, förutom 30 svenska ska vi förstås säga att precis som väntat, Rasmus Dahlin gick som nummer ett utav alla andra svenska genom tiderna. Mats Sundin har ju blivit det tidigare, Dahlin som gick för Buffalo Sabres som nummer ett totalt.
Ja, och det är ju otroligt häftigt att få ha en svensk spelare som blir draftad som nummer ett. Det händer ju inte så ofta att Sverige har den i konkurrensen som är mellan de kanadensiska och amerikanska spelarna, att Sverige faktiskt också i den nordamerikanska hockeyn NHL har en svensk kille som går som nummer ett. Det var en ryss för övrigt som gick som nummer två, så att det var ingen nordamerikansk spelare topp tre i draften. Och det är inte vanligt att det händer. Så att Rasmus Dahlin, absolut värd att gå etta. En enormt duktig hockeyspelare och en enormt talangfull hockeyspelare som har en del utvecklingspotential kvar, framförallt i sin defensiva sida. Men hans rörelsemönster, hans puckkontroll, hans blick för spelet, hans mod, hans mentala styrka, alla de ingredienserna är på plats. Så att det är absolut värd att bli draftad som nummer ett.
Vad sticker annars ut, tycker du, från draften, om du vill plocka fram en rubrik kring, då tänker jag framförallt kring det här svenska fenomenet då?
Det svenska fenomenet har ju visat sig att det är 14 backar som blir draftade i året. Av 30 svenska spelare så är det 14 som är backar. Och det visar ju att vi har under ett antal år haft en enorm framgång med den utbildningsmodellen som man jobbar med för att få fram de här kreativa, rörliga, i mångt och mycket ganska skridskoskickliga backarna rent generellt. Merparten också, de backarna som syns mer är ju de offensiva. Jag tänker på sådana som Rasmus Dahlin, Adam Boqvist. Du har de som verkligen är kreativa. Sen finns det ju större backar, en sån som Ginning till exempel, som också är en stor back men kanske mera fokuserad på sin defensiva sida.
Men ännu tydligare blir det om man säger att fem stycken gick i första runda. Ja. Alltså fem backar i första runda. Så fem av de här 15 i runda ett.
Ja, det är helt galet egentligen att utav sex spelare som totalt sett går i runda ett, så är, utav sex svenska spelare, så är fem defensiva pjäser. Vilket är otroligt häftigt och ett bra kvitto också till att Sverige under många, många år har gjort någonting. Jag tror också mycket, om man tittar på hur svenska spelet är idag i SHL, så de lagen som är framgångsrika, det börjar oftast med en kreativitet nerifrån. Alltså att du har kreativa spelare djupt i banan som klarar av att sätta igång ett bra spel, som klarar av att bryta ett mönster nerifrån och därifrån sen skapar en offensiv. Många lag idag i SHL spelar med puckkontroll. Det gör att du behöver, för att kunna ha puckkontroll, så måste du kunna ett, ha skickligheten på klubban, två, rörligheten på skridskorna, och sen så också låta killarna utvecklas i sin kreativitet.
Det här har ju varit en guldgruva för dig det här. Ja. Och du var en kreativ back, men då var det ju mer sarg ut och dumpa i runden och spela enkelt ut med pucken ur zonen, sarg ut.
Ja, men sen är väl också kanske i hand med det här, så går ju också ett annat ledarskap in också i en ny tid med mera ett utvecklande ledarskap och ett, jag ska inte säga förlåtande, men ett tillåtande ledarskap. Där det finns många fler ledare idag som kommer fram, som har också en förståelse för innebörden av att låta de här killarna få vara kreativa. Att
men
låta
är det andra länder då? Ligger de efter?
Ja, jag tror att de ligger efter. Jag tror att Sverige är väldigt långt framme på ledarskapssidan också i och har hittat, tror jag, en modell som passar oss svenskar. Det är inte säkert att våran svenska ledarskapsmodell passar i Ryssland till exempel. Lägg där till också ett spelsätt där man ska klara av att spela pucken, och man har också ett ledarskap som har tålamodet i att låta dem utvecklas i det, så har vi nog hittat ett väldigt framgångsrikt recept, absolut.
Och du, grattis till familjevalet, draft i femte rundan, din grabb.
Sen. Ja, shit.
Vilken grej.
Ja, vilken grej. Ja, men det är ju otroligt kul. Alltså,
Minnesota Wild.
Minnesota Wild, nummer 148. Så att, otroligt kul för hans del. Jag är otroligt stolt och glad över hans resa som han gjorde. Han var ju i tidigare år, han var spelade inget TV-pucken, det har inte varit något pojklandslag, inget juniorlandslag egentligen förrän i våras när han fick vara med och spela med U19-landslaget nere i Tjeckien. Så han har ju liksom haft en resa och har behövt haft tålamod och jobba hårt varje dag för att någonstans ändå kunna nå den eller dit han är idag, vilket är otroligt häftigt att få följa på så nära håll.
Och det är givet på något sätt att han måste göra ett besök i sporthuset nu, eller hur? Kan du ropa hit Simon?
Hörru, flutten. Flutten, 1,88 lång.
Se om vi kan få höra lite vad Simon Johansson säger. Alltså född 1999, nyligen fyllda, väldigt nyligen fyllda 19 år. Yes. Och ja du, grattis.
Tack så mycket.
Vad säger du? Alltså, hade du på känn att det skulle kunna bli så här, eller var det en positiv chock?
Nej, det var väl mer en positiv chock. Det var, man har ingen aning vad som ska hända. Med de man har pratat så säger de ju bara lycka till, så får vi se vad som händer. Så det kom ju som en chock.
Och nu helt plötsligt så ja, då blir det, nu drar allting igång. Det är camp i Minnesota och allting, du får berätta.
Ja, jag åker över 7 juli. Och så har vi development camp från 9 till 16 tror jag. Så det är bara att packa väskan och dra snart.
Är du nervöst?
Ja, lite nervös är man med språket och så här, men det ska nog gå bra.
Nummer 18 på ryggen, precis som farsan. Jag har ju en tydlig bild av Thomas spelstil. Jag har sett dig spela någon gång, men hur skulle du beskriva dig själv, apropå det vi pratade om lite också med kreativa backar som kommer fram i svensk ishockey? Vad är din spelstil?
Jag ser mig själv som en offensiv back som har ett bra första pass, bra skott, vill ha väldigt mycket puck och tycker det är jättekul att följa med upp i anfallen som en fjärde forward.
Du är inte lat som farsan, eller?
Bekväm.
Du är inte bekväm som farsan, eller?
Nej, jag kör mycket hårdare än vad farsan gjorde.
Känner du igen den här bekväma beskrivningen av honom, eller?
Nej.
Fast just nu har han i Fredrik kört ganska hårt med 16 weeks.
Ja, det är nu när han vill. Så.
Men du, Simon, vilka är dina drömmar just nu efter att det här har hänt?
Nej, men det är väl att försöka ta en plats i NHL om några år, och det har ju alltid varit målet. Sen har man väl några delmål på vägen, som nu till nästa säsong så vill jag ta en plats i Djurgårds A-lag. Och nu när jag har fått vara chansen att få vara med U20-landslaget i Vancouver sen i slutet på juli så känner man ju att man har ett sånt mål att försöka ta en plats i VM också. Men det är en lång väg dit och det krävs ju väldigt hårt arbete för att nå dit.
Vad tror du om den här backsuccén som Thomas pratar om? Har du någon bild av vad det kan bero på att svenska backar går så bra?
Nej, men det jag tror är väl att man, alltså vi backar får använda vår kreativitet och lära oss av våra misstag för att bli mycket bättre. Att tränarna liksom, ja, men fortsätt gör det du gör så kommer du lyckas ju längre det går. Så det tror jag har varit väldigt viktigt i utvecklingen.
Är det så på tränarsidan överlag nu genom ungdomsåren att du får göra misstag?
Ja, så det är som jag känner att liksom mina tränare säger att du får göra många misstag du vill.
Är det så?
Vi kommer ändå spela dig. Det är bara att vara kreativ och köra på.
Du, sporthuset, du brukar väl lyssna va, eller?
Ja, ibland blir det.
Ja, för jag tänker, är det någonting vi kan göra för att liksom få en större andel yngre publik så får du... Alltså, vad vill du höra om? Ska vi köra med NHL eller?
Ja, nej, det är bra.
tack.
Ja, tack.
Tack Simon. Tack.
Sporthuset 146.
Vilket är ditt främsta mästerskapsminne inom herrfotbollen? Sporthuset presenterar tillsammans med Panasonic OLED en omröstning där ni kan rösta fram tidernas mästerskapsminne. Det vill säga från ett EM, VM, ja, kanske ett OS också. Panasonic OLED innebär för övrigt TV med den senaste tekniken med 4K-upplösning och en färg- och detaljrikedom i bilden som passar särskilt bra för just sportsändningar som fotboll och ishockey. Och om ni går in på sporthusetpodcast.se/minnet så finns där fyra alternativ att rösta på. Ralf Edströms volley 1974, ni vet mot Tyskland där i VM. Thomas Ravellis underbara straffräddning 94 i kvartsfinalen mot Rumänien. Anders Svenssons briljanta frispark 0-2 Argentina. I VM också. Och så Zlatan Ibrahimovic klack 2004 mot Italien ju vid Europamästerskapen. Den här tävlingen håller på fram till 8 juli. Och den som röstat på det alternativ som får flest röster och dessutom gjort den enligt juryn bästa motiveringen, ni ska motivera det här också, vinner ett par trådlösa hörlurar med retrodesign och utlovat toppljud. Men Jens, du som minns allt där, eller förresten minns du Ralfs volley 74? Det är målfoto va?
Åh, såklart att jag gjorde.
Ja, du gör det, ja.
Det var åtta år då. I varje fall skulle fylla 17, eller skulle fylla 8 år. Vad säger man? The first cut is the deepest. Alltså, de bilderna är ju speciella för mig. Det är ju det första mästerskapet som jag verkligen minns och kommer ihåg och fatta vad det var som hände. Och så den volleyn. Och vad är klockan? Underbara kommentaren.
Vi har haft en kärleksbombning, tror jag.
Den är ju väldigt speciell.
Ja, vi hade en kärleksbombning utav själva vad är klockan där som var... kommenteringen från Bengt Grive.
Mm, men sedan så är ju 04 måste jag säga, och Zlatans klack är också väldigt speciell av anledningen att jag var där på plats. Och får man uppleva någonting där på plats i nuet där med alla de svenska fansen i Porto och på det magiska sättet också, så blir den, ja, den är nästan så den slår ut the first cut is the deepest, Ralf Edströms volley ändå måste jag säga. Just var det på plats med en kompis som var dittagen på svensexa, förstår vilken häftig grej att åka på en svensexa och få uppleva den matchen. Så hårfin målfoto mellan dem, men Zlatan-klacken går lite grann före med en noslängd.
sporthusetpodcast.se/minnet alltså för den här tävlingen.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, men det här passar ju alldeles utmärkt med två friidrottsprofiler i form av Miro Salar och Tommy Åström att just kärleksbomba underbara blixten Usain Bolt. Varsågoda.
One love, one heart, let's get together and feel alright.
Usain Bolt sjunger Bob Marley. Jamaikas två största stjärnor genom tiderna, alla kategorier. Jamaica, öriket med mindre än 3 miljoner invånare som ju dominerat sprintlöpningen i världen de senaste 10 åren. Ett fenomen i sig. I en sport som ju verkligen kan utövas över hela världen med den enklaste av grundkriterier. Vem springer snabbast? Jo, den som sprang snabbast, det var ju Usain Bolt, som i fjol avslutade sin enastående karriär. 8 OS-guld, 11 VM-guld, 100 meter, 200 meter och stafett. Han vann 100 meter och 200 meter, 3 olympiska spel i rad. Det har aldrig tidigare gjorts utav en sprinterlöpare. När Bolt uppmanas också här i klippet ni hörde att sjunga eller showa eller bjuda på sig själv, så har han aldrig tvekat. Världens största friidrottare genom tiderna har alltid visat en oförstörd glädje till idrotten genom hela karriären. Det är någonting som du och jag, Miro, har fått känna på under de här åren som vi bevakade honom, faktiskt under hela hans storhetstid 2007 till 2017, under en 10-årsperiod. Fenomenet från Trelawney i nordvästra Jamaica, 15 mil från huvudstaden Kingston. Tänk att föräldrarna Wellesley och Jennifer, som drev en matvaruaffär, skulle få denna superstjärna och detta unikum som son. Juniorvärldsmästare för 19-åringar redan som 15-åring. Historiskt det också då 2002 i Kingston, samma mästerskap där Carolina Klüft förresten också blev juniorvärldsmästare. Den yngste juniorvärldsmästaren genom tiderna. Det visade vilket fenomen han var redan i unga år. Juniorvärldsrekord 2004 som 17-åring på 200 meter. Det stora genombrottet på seniorsidan kom inte i hans första seniormästerskap, men däremot när det var dags för OS 2008 i Peking och dessutom världsmästerskapet 2009 i Berlin. I Berlin, de båda världsrekorden som fortfarande står sig, 19:19 på 200 meter och 9:58 på 100 meter. Men det största genombrottet kom ändå där i Peking när vi var på plats på Radiosporten och framförallt får man då säga 200 metersloppet.
I need to go faster
than lightning.
I need to go faster.
Faster than bullet.
To go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy. You're not gonna catch me, you're not gonna beat me. I need to go faster.
Faster than lightning.
When I get to top speed, I burn another afterburner. Listen to the crowd getting loud, that's when they get up, up, get down. Listen to the crowd, listen to the crowd. Get up, up, get down.
Usain Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell. Världens tre snabbaste någonsin. Färdiga. Vi får iväg löparna och det är en ganska bra start för Usain Bolt. Bolt leder för Gay. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt. Bolt i Berlin. Han leder för Gay. Och Bolt kommer att vinna på 9:58 är det nya otroliga världsrekordet. Har ni hört där hemma?
I need to go faster. It's all about what you want if you work harder. I need to work harder. It's all about what you want if you go faster.
Det finns ju så otroligt mycket man kan säga som är unikt med Usain Bolt. Men det som kanske sticker ut allra mest, det är ju de här enorma tiderna kan du göra redan som 15-åring som du var inne på. Alltså han sprang som 15-åring 200 meter redan då i närheten av Wismans svenska rekord. Ska vi prata rent sprintmässigt, om vi pratar 100 meter, som det som ju är väldigt, väldigt unikt med honom är ju då, tack vare sin stora steglängd och sin storlek så behöver han endast ta 41,5 steg för att springa igenom den här 100 metersloppen, medan övriga brukar ligga någonstans mellan 43 och 45 steg. Och då förstår ni själva att om man har samma frekvens, ja, då vinner man med de här metrarna som han har ständigt har gjort. andra saker som man alltid har pratat om är ju då att han är dålig i starten. Och det stämmer till viss del. Tittar man på världsrekordloppet så är det första 10 metrarna egentligen som någon annan hänger med. Men allt övrigt är han klart bäst. Tittar man på en sån sak som accelerationen så tar det alltså 60, nästan 70 meter för Usain Bolt att få upp topphastigheten. Vilket innebär då att när uthålligheten kommer in sista biten så ja, har han kortare väg kvar till målet. Medan de andra då som accelererar normalt sett upp till 40 meter blir chanslösa på det sättet. Så då ser det ut som att han springer ifrån dem. Men det är det alltså att han tappar ju egentligen minst i topphastighet. Allt det här är ju som sagt helt unikt med honom. Och då vill jag passa på att säga det. Därför är jag helt övertygad om att det handlar inte om doping. Vilket är väldigt, väldigt lätt att dra paralleller till. Eftersom vi vet att många sprinters har fallit i den gropen. Men hans ringa ålder när han gör den typen av enorma resultat, men också hans unika sätt att springa gör ju då att ja, han har varit helt outstanding.
Och som inte var nog med det när det gäller allt fysiologiskt, Miro och alla andra, så är det ju också så att han psykologiskt har visat sig vara en vinnare på många sätt. Det kanske allra häftigaste loppet, jag menar, annars var det ju solo race där det handlar om att sätta rekord för honom, men det var ju det som hände i hans sista VM-guld på 100 meter när han mötte Justin Gatlin. Gatlin som hade dominerat världsscenen hela säsongen, Bolt skadeproblem. Alla trodde på Gatlin. Det skulle kanske till och med bli spel mot ett mål för att tala fotbollsspråk till Gatlins fördel. Men istället så var det så att Bolt efter semifinal och så vidare, vi pratade om det sporthuset då, ett av de tidigare sporthuset avsnitten, att han knäckte Gatlin på vägen fram psykiskt och sa vi ses i finalen. Finalen, ja.
Kan han göra det igen, den store Bolt? Eller är det dags för en ny sprintkung som heter Justin Gatlin? Det är frågan. Och vi får iväg dem då och Bolt får en ganska bra start, men Gatlin tar ledningen. Nu kommer Bolt. Bolt springer jättebra. Usain Bolt mot Justin Gatlin. Det är Bolt som tar ledningen. Nu kommer Gatlin. Vem är det som vinner? Det är Bolt! Sida vid sida. Jag tror att det är Bolt. Usain Bolt vinner. Han gör det igen. Det är helt osannolikt. Det skulle inte vara möjligt.
Helt underbart.
9,79. Han är världsmästare. Han slår Gatlin. Han gör det igen. Det är inte möjligt.
Helt underbart.
Han gör det igen. Det är banne med osannolikt. Det som inte skulle ha varit möjligt. Han är den fortsatta kungen. Och alla står upp på kommentatorspositionerna.
Ja, det som... alltså, för att man verkligen liksom ska förstå att det var psyket som avgjorde, så är det så att han låg ganska långt efter. Men i takt med då att han närmade sig, så det värsta som kan hända en sprinter är att man spänner sig. Och det var precis vad som hände. Och ja, kommer jag ihåg rätt, var det en hundradel han vann med. Kunde spilla en del energi på faktiskt att rent verbalt psyka sina motståndare. Och jag tror det var det som avgjorde den finalen.
Och överhuvudtaget hans uppträdande som idrottsman har ju varit unikt. Han har ju varit som en levande reklampelare för världsfriidrotten med sin uppenbarelse och sin charm och sin oförstörda på något sätt relation till media och därmed folket längs hela karriären. Inte avtrubbad någonstans. Och det var häftigt för oss också, den resan som vi gjorde tillsammans på Radiosporten, du och jag, när vi hade den här svensk, först hade vi den här enorma svensk eran då i början av 2000-talet, och sen då när den planade ut, då fick vi de här 10 åren med Bolt, och det är bland det häftigaste jag har varit med om, och man är oerhört glad, ungefär som vi känner med kanske samtida med Zlatan Ibrahimovic, att man om 30, 40, 50 år kommer kunna peka tillbaka och säga att det här var någonting alldeles utöver det vanliga.
Ja, det var det verkligen, och då egentligen kan man väl säga att någonting som jag vågar sticka ut hakan och säga är då att han egentligen inte prestera på max, i alla fall inte på 200, och där vågar jag sticka ut hakan just på grund av att jag pratade med Håkan Andersson, en välkänd sprintertränare som var helt övertygad om att han hade kapacitet att springa under 19 sekunder på 200. Så det är väl det världsrekordet som han eventuellt kan bli av med så småningom. Däremot så ser jag att det kommer dröja bra länge innan någon kan vara nere på hans 100 meters tid.
Och man kan väl säga det, om fotbollen, basketen just nu kämpar om, ja, andra sporter, vem som är GOAT, vem som är geten, the greatest of all time, så är det ingen tvekan inom friidrotten, i alla fall inte för mig. Lägger vi samman antalet medaljer, konkurrensen i grenarna och dessutom personligheten, så är det ingen tvekan. Usain Bolt är den största friidrottaren genom tiderna. It's Gatlin that comes away, but Bolt is right there too. Here comes Usain Bolt and Justin Gatlin coming to the line, leading Bolt! Bolt retains his crown!
Tom, he definitely has the right nickname, Lightning, because you have no idea when or where it's coming from, but when it comes, everything in its path is toast. Usain Bolt overcame what I thought was his worst season ever, and yet, here we are once again. He's king of the 100-meter hill. All hail the king.
One love, one heart. Let's get together and feel all right.
Ja, men alldeles underbart, överöst av kärlek från två som är insatta och kan beskriva det på ett bättre sätt än någon annan. Jag tror Usain Bolt hade blivit stolt över att få lyssna på det här, så ni kan väl översätta det och skicka det till honom och se vad ni får för respons. Att det är friidrottens mest lysande stjärna som har slutat är ju påtagligt. Att saknaden kommer att vara enorm likaså. För min del så är det här leendet, den avslappnande och självsäkra blicken in i kameran innan start, posen, Lightning Bolt efter målgång. Alltså, han var ju en underhållare utöver att han var en av världens, ja, kanske genom tidernas bästa friidrottare, så var han ju en underhållare och en showman som lyfte sporten till enorma nivåer. Och det kommer väl antagligen att ta årtionden om ens det räcker till, som ni säger, för att få uppleva någonting liknande. Så man får ju bara passa på att tacka för att man har fått vara med och uppleva det från tv-soffan.
Ja, så är det ju förstås. Och jag kan väl avslutningsvis bara säga några saker som jag har skrivit ner för att på något sätt sammanfatta min hyllning av honom. Jag tror aldrig att världen har skådat en sån här sprintertalang, och det har absolut ingenting med doping att göra, det vill jag poängtera. Bolt var friidrottens svar på Karelin, ett genetiskt freak. En lång man med muskelfiber, sammansättning och explosiv styrka som man normalt bara finner hos personer med mer normal kroppskonstitution. Det är väl det som gör honom väldigt unikt, just den här storleken. Och ja, det finns inte så mycket mer att säga än att jag kommer sakna honom enormt.
Okej, då ska vi se om du kan se här, Miro, vad jag får upp för lapp ur den här härliga. Ser du mig på din video här från Karlskrona? Miro Salar i Karlskrona, Jens Fjällström i Malmö, Tommy i Gustavsberg.
Och Dax, och finpåsen.
Ja, precis. Precis, det är finpåsen. Förra veckan var det olyckspåsen, eller som vi använde när det var parken i Köpenhamn. Se vad det står här. Ser du vad det står, Miro, eller?
Ja, då får du nog hålla lite närmare sig. Ja, vad står det? Bollen. Står det så?
Bollen?
Ja, B-O-L-L-E-N. Jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Vad tror du om det, Jens? Att kärleksbomba bollen?
Ja, det är ju en ganska bred kärleksbombning, för det kan ju inrymma ganska många olika typer av sporter om man skulle vilja närma sig någon sån. Men det är kanske bollen som sådan, som leksak och...
Världens roligaste leksak var lätt att utöva.
Just det. Om friidrotten är lätt att utöva, så krävs det ju bara en boll för att kunna utöva en herrans massa olika grejer.
Mm. Bollen är rund.
Ja. Mm, det är den ju oftast. Inte i amerikansk fotboll.
Nej, det har du rätt i.
Nej, just det. Där du, det satte du dit med.
Men det blir en liten annorlunda grej, bollen. Jag tror vi fick det som ett lyssnarinspel faktiskt, att kärleksbomba bollen.
Bra förslag och en riktig utmaning.
Ja, verkligen. Vi säger så, vi har ju spelat in det här direkt efter matchavslut. Det dykt upp många roliga grejer, eller intressanta saker på nätet. Du pekar på någon grej, alltså med någon random sydkorean som hyllas och hissas av mexikaner utanför arenan. Han har ingenting med Sydkoreas avancemang att göra, men de är så glada.
Ja, underbart.
Och ni vet,
få vinnare var det på den
staden. Ni vet vem som är landsfaden, och ni vet vem som är vår toyboy. Det är ju Granqvist och Toivonen. Heja Degerfors! Klart för idag. Vi säger så.
Klart för idag. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hejdå. Vi hörs nästa vecka.
Hejdå.
För Sverige gör han mål. Ja, han är mannen utav stål. Och han är hal som en ål. Och alla sidor. Med Zlatan i pension. Då ger han oss en ny vision. Och från varje sektion där tar fansen ton.
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!